God kväll och välkomna till gudstjänst. Vi har idag tänkt oss att vi ska dela från Ordspråksbokens 29 kapitel och den 18 versen där, som handlar om vision. Och ni har säkert själva läst den här många gånger, och vi har säkert predikat från den då och då under årens lopp. Men vi kan börja med att be. Herre, vi tackar dig för att vi är här idag, Jesus. Tack att du har gett oss privilegiet att mötas som dina barn, som syskon, som lemmar i Kristi kropp. Och vi ber, Jesus, idag att ditt ord skulle få ha en underbar öppning in i våra hjärtan. Vi tackar dig just nu, vi prisar dig just nu, vi lovar dig just nu. Herre, vi ber att du talar till oss, vi ber att du ger oss en speciell smörjelse, utrustning att höra och förstå det som du har förberett. Vi ber dessa ting i Jesu namn, amen.
Kapitel 29, vilken vers var?
Ordspråksboken 29 och vers 18. Ordspråksboken 29 och vers 18. Nu står det i Svenska folkbibeln lite annorlunda. Men vi läser den i alla fall. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Men den klassiska traditionella översättningen här, den säger att utan en vision så förgås folket. Och det är just vision som vi vill tala om lite grann idag eller ikväll. Och också i förlängningen hur vi gör ett bestående intryck. Ni tänk på det någon gång. Vi möter ju normalt sett på våra arbetsplatser och i våra dagliga liv väldigt många människor. Lite beroende på var vi bor, vad vi gör och så vidare. Men ofta är det så. Och var och en av dem gör ju naturligtvis ett intryck på oss. Men det finns vissa människor som vi aldrig glömmer. De behöver inte nödvändigtvis vara kristna. Det kan finnas andra anledningar till varför vi kommer ihåg dem. Men de gör ett bestående intryck. Och jag tänker på hur vissa saker har på något sätt blivit så vedertagna. De har blivit så kända på ganska kort tid. Det mest klassiska exemplet är kanske historien om Coca-Cola. Jag vet inte om ni känner till det, men det fanns en vd som hette Robert Woodruff, tror jag man uttalade. Och han var vd för Coca-Cola från 1923 till 1955. Och han hade en vision att under andra världskriget så sa han så här att vi ska se till att varje man i uniform kan få en Coca-Cola för 5 cent var han än är i världen och vad det än kostar. Och efter kriget så förlängde han den här visionen och sa att vi vill att hela världen ska få smaka Coca-Cola. Och det här är inte mer än 50-60 år sedan, 70 möjligen, som vi nu talar om. Och jag tänker på hur det här verkligen har blivit sant. Är det någonting som vi förknippar med marknadsföring som har lyckats, så är det väl Coca-Cola. Det var någon som sa så här till mig att libaneser är uppenbarligen kända för att vara duktiga affärsmän. Och jag kommer inte ihåg vad det var de sa, men de sa så här att vart man än kommer i Afrika, så hur ociviliserat och hur avskilt och isolerad den här platsen än är, så finns det en libanes som säljer Coca-Cola. Och jag tänkte just på det här, liksom, att Coca-Cola har liksom kommit längre än någonting annat. Och nu är det inte det vi ska tala om, och det är inte det som är exemplet. Men jag menar bara att även i världen, även i denna världens system, så ser vi exempel på saker som har gjort ett bestående intryck. Var finns den människa i världen som inte känner till det här? Och, eller fenomenet. Och jag tänkte på att ha en vision. Har vi någon gång tänkt så här, att vad kan Gud göra genom mig för att nå denna generation? Tänk på att vi har blivit satta. Generationer kommer och generationer går. Men vi är satta i denna generation. Och Gud vill att vi ska ha en vision. Gud vill att vi ska göra ett bestående intryck på den generation och på den omgivning som Gud har placerat oss i. Och jag tittade lite grann i olika lexikon, ordlistor. Vad betyder vision? Hur definierar man det? Och en definition som jag tyckte om, det var att förmågan att kunna se det osynliga. Förmågan att kunna se det osynliga. Och är det inte precis det som Herren gör alltid? I Jesaja 46:10 står det att Gud förkunnar från början det som inte har skett. Gud förkunnar från början det som inte har skett. Jag tänker också på hur Jesus dog på korset för 2000 år sedan. Men det står i Uppenbarelseboken 13:8 att lammet blev slaktat före tidens begynnelse. Det vill säga, Gud såg Jesu försoningsdöd på korset redan innan det hade hänt. Och när vi tänker med Gud, när vi har en vision som är född av Gud, ja, då ser vi det som inte är synligt för det fysiska ögat. Och jag tänkte på 5 olika saker som jag vill säga och sen kommentera kort om, som har med visionen att göra och som har med att göra ett bestående intryck på vår generation. Och det första jag tänkte på, det är nyfikenhet. Vi pratade om det här delvis, eller kom in på det förra gången. Att vara nyfiken. Drömmar föds på något sätt genom nyfikenhet. Och Bibeln talar om drömmar. Och jag tror att Gud vill att vi ska drömma. Inte drömma kötsliga och mänskliga drömmar, men drömma med Gud. Det som han har lagt på våra hjärtan. Det som han har fyllt våra själar med. Den substans som finns i vår inre människa. Och jag tänkte på hur det finns en osund och en sund nyfikenhet. Bibeln beskriver båda två. Den osunda nyfikenheten kan vi säga karaktäriserades av Petrus. När han i Johannes 21:21 och 22. Han sa så här: vad ska hända med Johannes nu? Efter att han hade blivit återupprättad av Herren och insatt i sin tjänst igen. Helt plötsligt så börjar han fundera på någon annan. Men Gud sa, bry dig inte om det. Följ du mig. Och jag tänkte hur viktigt det är att vi fokuserar på Jesus Kristus. I vår vandring så är det så mycket runt omkring oss som Gud inte vill att vi ska slösa vår energi på. Vi behöver inte ställa den här frågan: Gud, hur ska det bli med den personen? Därför att vi vet inte. Gud vet. Men han säger, följ du mig. Men det finns också en sund nyfikenhet. Nyfikenhet som jag tycker karaktäriseras underbart av Berena. Känner ni till Berena, den här gruppen som Paulus kom till i Apostlagärningarna 17 och verserna 10-12? Och de här Berena, det står att de var väldigt ädla människor. De sökte i skriften dagligen för att se om det förhöll sig så. När de hörde Paulus budskap, när de hörde om Jesus Kristus och evangeliet, ja, då blev de nyfikna. Och jag tycker det är så härligt att ha den inställningen. Att vara nyfiken, att gräva i Bibeln, att studera historien, att lära sig nya saker. Och jag kommer ihåg hur pastor Matti sa det här en gång när jag var i Baku. Han sa det på ett teammöte. Han sa, det är så viktigt att vi som människor ständigt lär oss nya saker. Liksom gå på en kurs, vad som helst. Lär dig att spela ett instrument, lär dig ett nytt språk, lär dig någonting. Men gör detta för att det stimulerar oss på något sätt. Och i Matteus 10:16 står det att vi ska vara oskyldiga som duvor. Och jag vet inte om ni har tänkt på det, men överallt så finns det de här skvallertidningarna. Och man kan inte undgå att se dem, för att varje gång man går till affären så finns de där när man står och väntar på att betala. Och man häpnar på något sätt över, är det det här som är av största intresse för människor? Vad olika kändisar har sagt och gjort och det ena med det tredje. Men det står att vi ska vara oskyldiga som duvor. Det är ingenting som vi behöver befatta oss med. Det finns en annan nyfikenhet. Den nyfikenhet som Berena representerade. Och i Ordspråksboken 25:2 så står det att det är Guds ära att dölja en sak. Men det är konungars ära att utforska den. Gud utforskar inte våra synder. Gud utforskar inte vårt förflutna. Gud utforskar inte våra misstag. Det är hans karaktär när han ser oss i det fullbordade verket. Han är nyfiken om oss. Han vill visa vad som finns tillgängligt för oss att göra. Men han gräver inte i vårt förflutna. Men kungar gör det. De vill veta, för de vill ha kontroll. De vill registrera, de vill systematisera allting om människorna. Så de kan bara gå till sina böcker och slå upp det och säga, det och det vet jag om den personen. Men Gud säger att var oskyldiga, så som duvor. Och liksom befatta er inte med det här. Gräv inte i det gamla. Gräv inte i det som ni egentligen inte vet, eller som ni egentligen inte behöver veta. Men var nyfikna i en positiv bemärkelse. Lär känna Gud. Lär känna hans ord. Lev i visionen. Och tänk att ställa frågan. Vad skulle hända om? Vad skulle hända om jag gjorde mig tillgänglig till Gud? Och med mina gåvor och allting. Hur skulle Gud kunna använda mig för att göra ett bestående intryck på min generation? Så det är några ord om nyfikenhet. Men jag tänkte också på mod. Att vara modig, eller att ha mod. Och vi vet att allt här i livet kräver mod. Det finns människor som isolerar sig totalt. De vågar inte gå ut. Och vi kan tycka att det är konstigt. Men faktum är att vi kan hamna där. Människor är väldigt rädda. De kanske har varit med om någonting traumatiskt och man isolerar sig. Men vi behöver mod. Och Winston Churchill, som ledde Storbritannien under andra världskriget, han sa så här en gång, fritt översatt från engelskan: framgång är aldrig slutlig. Misslyckande är aldrig ödesdigert. Det är modet att fortsätta som räknas. Det är modet att fortsätta som räknas. Och jag tänkte på hur inom affärsvärlden, och vi behöver inte vara affärsmän för vi kan vara vanliga människor, vi tänker på våra ekonomier, tänker på våra finanser och vi vill investera på något sätt inför framtiden, pensionen och så vidare. Och om vi ska investera i någonting så måste vi ha en tilltro till det här. Jag måste tro på ett företag. Jag måste tro på en produkt. Jag måste tro på en aktie. Jag måste tro på den här grejen jag ska investera i. Därför att jag kommer att lämna ifrån mig mina pengar eller mina egendomar under en tid. Men jag förväntar mig att få någonting tillbaks med ränta. Och på samma sätt är det att vår tro, när vi vandrar med Gud, det är att investera i Gud. Jag litar på att Gud är den han är. Och jag anförtror honom med mitt liv, med mina pengar, med mina resurser, med allt som jag har. Jag ger det till honom för att jag ska få tillbaka det en gång. Om jag inte tänker så, ja, då är jag som den som grävde ner pundet. Jag litar inte på att om jag ger mitt liv till Gud, då ger han tillbaks inte bara det jag gav honom, utan han ger 30-falt och 60-falt och 100-falt. Det är en investering. Så vår tro är ingenting annat än en investering i Gud. Och om vi aldrig försöker någonting, så misslyckas vi aldrig. Det är ju faktiskt så. Så om vi aldrig gör någonting. Men den som lyckas, nu talar jag återigen i världsliga termer, men det går att tillämpa också i andliga sammanhang, att när vi försöker någonting, ja, då får vi också, då finns också möjligheten att vi uppnår någonting, att vi har framgång.
Mm.
Och i ett risktagande finns det alltid en potential. I ett risktagande finns det alltid en potential. Och jag tänkte på hur det står i Saltaren 62 och vers 6. Att i Herren har jag mitt hopp. I engelskan står det att i Herren, eller från Herren kommer min förväntan. Och jag tänkte just på det, att vi har en förväntan på Gud. Vi har mod att göra saker därför att vi litar på hans karaktär och hans natur. Tänk på när Jesus utmanade och uppmuntrade Petrus att komma ut ur båten och gå på vattnet. Poängen var inte huruvida Jesus förmådde att låta vattnet hålla Petrus uppe. Poängen i den här lektionen är att Guds karaktär och natur sviker oss aldrig. Och det var det som han ville visa och undervisa Petrus. Jag tänkte på en tredje sak. Medlidande. Om vi ska påverka den här världen och ge ett bestående intryck, då betyder det att vi måste se människor så som Gud ser dem. Och de är föremål för Guds kärlek. Jag kan inte hjälpa men tänka på Moder Teresa. Jag vet inte hennes teologi. Jag vet inte vad hon trodde på det sättet. Men en sak vet jag. Att denna lilla gumma, som hon var på slutet i alla fall, lilla människa, hon fick kungar, presidenter och allt vad det kan vara att stanna upp i livet och ta emot henne och lyssna på hennes visdomsord.
Mm.
Och jag tänker på hur hon verkligen gjorde ett bestående intryck. Och jag kan inte hjälpa annat än att tänka på en person som kommer till mig just nu i våra egna kretsar. Hanle Hapala, som hon heter numera. Och jag kommer ihåg hur Kerstin berättade en gång om henne. Sån här biografi. Och hur du hade blivit välsignad av hennes liv. Och jag tänker på hur hon är så nyfiken på allting. Och hon är alltid involverad med olika saker. Och jag vet inte hur många utbildningar hon har gått igenom. Och hur mycket hon har studerat. Och hur mycket hon har gjort. Och hur mycket hon har rest. Och hur mycket hon har jobbat. Och hur lite hon har sovit. Och jag vet inte, liksom, hon är helt otrolig. Men det är alltid med ett mål. Och det är att göra ett intryck på omgivningen där hon går fram. Och alltid när man pratar med henne, man behöver bara nämna ett namn, så blir hennes ögon tårfyllda. Därför att hon har människor i sitt hjärta. Och det är just det här medlidandet. Och Jesus sa i Matteus 9:36 att han såg folkskarorna och han förbarmade sig över dem. I en översättning står det att han hade medlidande med eller för dem. Och jag tycker det är så spännande att Gud gör det här i våra hjärtan. Vi har ett medlidande för människor. De är inte bara siffror. De är inte bara på något sätt någonting som bättrar på statistiken. Men de är individer som Gud älskar. Som han har gett sitt liv för. Och när jag ser dem på det sättet, ja, då har jag också ett medlidande för dem. Och det fjärde vi vill nämna idag, det är uppdrag. Vi har ett uppdrag. Och när vi förstår det, då ger det också näring till visionen. I Matteus 28 och verserna 18-20 och dessutom i slutet på alla andra evangelier så har vi det som vi kallar för missionsbefallningen. Gud sänder oss ut i den här världen. Och en av de mest märkliga berättelser som jag har hört i mitt liv, det var en kanadensisk missionär som heter John Getty, om jag nu uttalade rätt, John Getty. Och han hade en kallelse på sitt liv. Han åkte till Söderhavet till en ögrupp som jag egentligen inte vet vad de heter. Jag vet vad de heter på engelska, men möjligen har de heter Nya Hybriderna eller något i den stilen på svenska. Men den här ögruppen var bebodd av kannibaler. Och han tog en väldigt stor risk när han åkte dit, uppenbarligen. Och, men han vann deras förtroende. Han skapade ett alfabet och ett språk till det här folket. Så att de kunde lära sig att ha ett skriftspråk. När han hade gjort det, så översatte han Nya Testamentet till det här språket som han hade skapat. Och de kunde läsa det. Och det finns en minnessten på den här platsen. Och det står så här på den här minnesstenen. Att när han kom 1848, då fanns det inga kristna. När han åkte 1872, då fanns det inga hedningar. Så på 24 år så vann han deras förtroende, skapade ett språk, ett skriftspråk, översatte Nya Testamentet till detta språk, undervisade dem i Bibeln, och alla i den här, på den här ögruppen, hur stor den nu var, kom till tro. Och jag tänkte att vilket bestående intryck denne man gjorde på den här platsen. Det är ofattbart. Och jag tänker bara på liksom, vi har ett sådant uppdrag. Och Gud har inte anseende till person, säger Bibeln. Klart och tydligt i Romarbrevet 2:11 bland annat. Och vi tror det. Och därför tror vi också att Gud kan använda oss på samma sätt i vår tid, på den här platsen, i denna generation, för att göra ett bestående intryck. Och den femte och sista saken som jag vill nämna den här kvällen, det är överlåtelse. Överlåtelse. I Matteus 9 och vers 37 så står det att skörden är stor men arbetarna är få. Skörden är stor men arbetarna är få. Och jag vet inte hur ni tänker om detta, men det är så få människor, så få kristna som är villiga att överlåta sig själv. Och jag vet inte hur man tänker, eller hur vi tänker. För att i någon mån så är vi naturligtvis inte helt överlåtna, även om vi är det förhoppningsvis i någon mån. Men vad är det som gör att vi inte vill vara helt överlåtna? Vad är det vi tror saknas? Vad är det vi inte litar på hos Gud? Tänk på lärjungarna, hur de faktiskt var olärda män. Men de blev undervisade av Jesus. De gjorde sig själva tillgängliga. Och vi läser om deras liv och vi skrattar åt det. Hur naiva de var och hur töntiga de var. Och hur spontana de var och hur envisa de var. Vi kan göra listan hur lång som helst. Men när Jesus var färdig med dem så blev de 12 apostlarna. De blev stöttepelarna, de blev grunden för hela den kristna tron i Efesierbrevet 2:20. Och den spred sig som en löpeld världen över i de kommande generationerna på grund av deras överlåtna liv. Och det är ingen skillnad idag. Gud vill att vi ska göra oss tillgängliga till honom. Att vi ska alliera oss med honom som ser det osynliga så som det vore synligt. Och han kan ge det här till oss också idag. Och han säger, jag har en vision. Jag vill att ni gör ett bestående intryck på den här generationen. Dit jag har sänt er, där jag har satt er. Och han säger att var nyfikna. Låt på något sätt mina drömmar födas inom er. Ha mod. Lita på min karaktär och natur. Att vattnet som jag kallar er ut på att gå på, det håller. Ha medlidande. Se människor som individer. Inte som siffror eller statistik. Tänk på att vi har ett uppdrag. Att gå ut och berätta för människor. Precis som den här mannen fick göra. På de här söderhavsöarna. Och tänk på att vara överlåtna till honom. Därför att när visionen har blivit definierad. Då kan vi infria den också. Och är det inte underbart att vara i ett sammanhang. Där vi har vision. Och jag ser väldigt mycket fram emot att åka över till Finland nu. De här inom närmaste veckorna här. Och få del av den vision som vi har getts av Gud. Och överallt vet vi att Gud är verksam. Och vi har en del i detta. Och vi lever i detta. Och vi vet att utan en vision så förgårs folket. Och utan att ha något att fästa våra ögon på så går man tillbaks i det gamla. Och vi ser det hela tiden. Att människor går tillbaks i det gamla. Man isolerar sig från visionen. Och man på något sätt går tillbaks i det gamla. De gamla mönsterna. Och vi är sådana som människor. Vi har invanda mönster i oss. Men när vi bryter ny mark. När vi blir pionjärer i tron. Trospionjärer. Då bygger vi upp nya sådana här mönster. Som vi lever i. Och vandrar i. Och Gud blir förhärligad på det här sättet. Och vi gör ett bestående intryck på vår omgivning och vår generation. Amen. Jesus, vi ber att du välsignar de här tankarna. Ber att du föder en vision i våra hjärtan. Så att vi kan verkligen få göra ett bestående intryck på omgivningen. På den här världen som du har satt oss i. Den här generationen som vi tjänar. Vi ber dessa ting, Jesus, i ditt namn. Amen.